Veckans ledare.
Veckans ledare har vi hämtat från Dagens Nyheter. Den är skriven av Peter Wolodarski. Hur känns det att mörda en statsminister? Att journalister skulle ställa partiledare mot väggen i TV var omstritt i Sverige. Åke Ortmark bidrog till att det blev en självklarhet. TV-sändningen var över. Den socialdemokratiske justitieministern gick fram till journalisten Åke Ortmark och frågade: hur känns det att mörda en statsminister? Tillsammans med två SVT-kollegor hade Ortmark precis intervjuat statsminister Tage Erlander inför valet 1966. Erlander hade fått frågan vilket råd han ger till ett ungt par som utan framgång söker bostad. Statsministern svarade: de får ju ställa sig i bostadskön, givetvis. Erlander framstod som okänslig och kraftlös. Bostadskön var redan för 50 år sedan en återvändsgränd för den som behövde snabb hjälp. TV-utfrågningen påverkade sannolikt valresultatet 1966 till Socialdemokraternas nackdel. Åke Ortmark var dryga 30 när han med sina frågor hamnade i rikspolitikens centrum. I torsdags förra veckan gick han bort. Få svenska journalister har just med sina frågor lämnat sådana avtryck i vår offentlighet. När Ortmark gjorde entré på scenen var TV-mediet nytt, oprövat och på grund av monopoliseringen enormt potent. Makthavarna fruktade det och krävde hård kontroll. De första TV-utfrågningarna inför valet sköttes av partierna själva. Journalisterna skulle helst ägna sig åt att läsa upp torra telegram. Åke Ortmark var personligen med om att ändra på det. Han var inspirerad av David Frost på BBC och lanserade tillsammans med Herbert Söderström den så kallade skjutjärnsjournalistiken. De tre Ona, Lars Orup, Gustav Olivekrona och Åke Ortmark blev ett begrepp. Det bröt ny mark. Deras arbetsmetoder är idag en självklarhet. Då på 1960-talet var den kritiska intervjutekniken omstridd. Det krävde ett betydande personligt mod för att orka ta steget och ställa de hårda, pålästa och nödvändiga frågorna till människor med makt. Och sen få höra landets justitieminister, halvt på skämt, halvt på allvar, jämföra det journalistiska hantverket med ett mord. Ortmark och de andra sparkade sönder väggar och gjorde den svenska demokratin en unik tjänst. Jag lärde känna Åke Ortmark mot slutet av hans TV-karriär år 2000 när jag precis fått mitt första mediejobb som researcher hos honom på den lilla privata kanalen TV8. Det var en fantastisk skola att på nära håll se hur Ortmark utförde sitt jobb, alltid utan manuspapper i studion. Han förberedde varje intervju som om han åter skulle skriva en tenta på Handelshögskolan eller Harvard där han under sitt liv studerat. Böcker skulle läsas i rekordfart. Tidigare uttalanden detaljstuderas. Kritiska invändningar letas fram. Vi satt ofta och tränade där en av oss fick spela journalist och den andra intervjuobjekt. Jag gjorde mitt bästa för att hjälpa till och vi inledde en nära vänskap, berättar Peter Wolodarski. Ortmark hade redan fyllt 70 men var allt annat än blasé. 5 år senare tog han betecknande nog svart bälte i karate och som 89-åring twittrade han in i det sista ofta ett slags politisk frustration som han som nyhetsjournalist hade kapslat in. Det rödgröna blev Åkes primära måltavla. Sverigedemokraternas idévärld passade inte in i kritikschemat som var format av de politiska striderna efter 1968. Under åren som ledande SVT-journalist hade Åke Ortmark hållit inne med eventuella politiska sympatier. Bortsett från en period som medarbetare åt den amerikanske senatorn Ted Kennedy. Åke hade även den blivande demokratiska presidentkandidaten Michael Dukakis som mentor. Jag vet ingen annan svensk journalist som växlat mellan den amerikanska topppolitiken och programledarstolen i Aktuellt. Förmodligen betraktade Åke Ortmark tiden i USA mer som en studie i makt på hög internationell nivå än ett politiskt ställningstagande, vilket det ju också var. Hoppet mellan karriärerna säger något intressant om den era som Ortmark verkade under. Efterkrigstidens rekorddecennier och vad som ansågs möjligt och acceptabelt i tidens politiska klimat, inte minst för män i karriären. I samtal med Åke gjorde han ofta jämförelser mellan nu och då. Var reportrar mer respekterade förr, frågade jag. Var journalistiken bättre? Åke Ortmark skrev i slutet av 1960-talet en bok om de dolda makthavarna i samhället. Han ställde nödvändiga frågor också om monarkin. Det resulterade i att han fick hem ett brev med avföring. Misstron och det direkta hatet mot journalister var en konstant realitet, särskilt mot de som utmanade mäktiga intressen. TV-monopolets räckvidd gjorde att genomslaget blev enormt. Åke Ortmark älskade möjligheten att nå ut med sin journalistik, men upplevde samtidigt på nära håll det osunda trycket och hur makten kunde deformera och framkalla missbruk, ibland på politiska grunder. Missbrukade han själv detta känslomedium? Det kunde hända, medger han i sina memoarer. Det publicistiska nederlag som plågade Åke Ortmark mest var hans eget beslut att avstå från att publicera några Mohammed-karikatyrer. Inte ens i anslutning till en diskussion om dem. Han kände sig feg och rädd. Krossades han av makten? Så blev det inte, men han såg på nära håll hur Walter Cronkite, den amerikanska tv-journalistikens nestor, föll offer för sin egen tyngd mot slutet av karriären. Han fungerade som en skådespelare, läste upp förljugna texter som assistenter författat. Med sin allvarsamma programledarpås fick han tv-tittarna att tro att han talade kunnigt om saker som han i själva verket inte visste något om. Televisionen äter sina barn, skriver Åke Ortmark i sina memoarer, Makten och lögnen från 2013. Det är en variant på temat all makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut. Åke Ortmark använde TV-monopolet för att utmana det han såg som andra maktmonopol i samhället, inte minst det socialdemokratiska och familjen Wallenbergs. Många av dessa maktcentra är nu nedbrutna, så även det gamla TV-monopolet. Digitaliseringen har på gott och ont omstöpt det offentliga landskapet. Förändringstakten för tankarna till när Åke Ortmark inledde sin journalistiska bana på 1960-talet och radikala tankefigurer började få allt mer spridning. Det kommer precis som då att ta tid innan den svenska demokratin hittar en ny jämvikt.